Tack så mycket. Då ska vi se. Tjena! Nu har jag fått äran att predika här idag. Jag har en falsk hundralapp här. Bli inte lurad, står det. All right. Yes. Från mörker till ljus har det handlat rätt mycket om idag. Och då ska jag ta och prata om förvandling. Och det är en förvandling vi gör från mörker till ljus. Förvandlingen i frälsningen. Och jag ska ju prata lite om mitt liv, hur min förvandling genom frälsningen har varit. Och då... Allting började ju när jag var väldigt ung, cirka 3 år gammal. Jag är uppväxt i kyrkan, uppväxt i LP. Så det är ju någonting jag alltid har känt till. Det är ju en familj som jag alltid har haft. Då min egen familj inte alltid fanns där. Både jag och min lillebror, vi hamnade väldigt tidigt i barnhem på grund av vår familjesituation. Vidare från barnhem till en fosterfamilj. Barnhemmet var inte bra, men fosterfamiljen var ju väldigt bra. De gav oss mycket kärlek och de gav oss mycket, och det är ju några vi fortfarande har kontakt med idag. De var ju inte kristna, så det var ju inte mycket vi fick höra där om Jesus eller Gud, eller att vi skulle be för maten eller något sånt. Utan det kom tillbaka till oss när vi flyttade hem till vår mamma igen, som då bodde i Helsingborg. Helsingborgs, den första perioden i Helsingborg var ju väldigt tuff, för speciellt för mig. Jag och min lillebror, vi kom till ett område som... inte direkt var så snällt, kan man väl säga. Vart utsatt väldigt mycket i mitt område och på skolan vi kom till för mycket mobbning. Just för att jag hade blåa ögon och var blond. Så det var ju lite, det kändes lite konstigt. Men det var ju så det vart. Började i tidig ålder att slåss. Satte min identitet mycket hos min bästa vän. Han och jag, vi höll igenom allting i allt. Och det vart ju mörk period ända sedan jag var 9 år gammal när vi kom till Helsingborg. Det var bara mörker direkt. För det var in i mobbning, in i slagsmål. Och sen när jag var 12 år gammal så började vi med drogerna. Då kom det droger in och mörkret fick bara en ännu kraftigare hållhake på oss. Men samtidigt som jag befann mig i mörker så befann jag mig även i ljus. För som sagt, vi hade LP och vi hade kyrkan som vi gick till. Vår mamma, hon tvingade ju med oss dit. Hon drog ju med oss dit många söndagar. Även om vi ville vara ute och hänga med vänner och göra den skiten vi gjorde. Ska vi se. Vi umgicks ju med många hemlösa, många äldre missbrukare och kriminella. Som vi träffade på KRIS, de kriminellas rätt i samhället. Som vi träffade på LP. Varenda dag efter skolan brukade jag gå till KRIS och hänga där från då jag var 11 till jag var 13. Och det var... Jag tyckte det var coolt. Jag tyckte det var coolt att sitta där och lyssna till de äldre rövarna. På deras historia och på vad... på vad de hade gjort i sitt liv och på vad som hade förändrats i deras liv. Och Vi hade ju en gubbe som Peter Klang, gammal LP-are och även i kris. När vi var små så var vi på ett läger där som Isak och Peter, de åkte ut i en roddbåt eller något sånt. Och jag står uppe vid typ en slags klippa och jag ser dem och jag ställer mig och vinkar. Och jag vet inte vad Peter gör, men han gör någonting så att hela båten bara tippar. Och jag ser ju bara hur min lillebror går under vattnet och jag bara... Puff, bara springer till de andra, till de äldre. Och så berättar jag att de håller på att dö. Så jag får ju med mig typ så här 60 personer, bara alla kutar till den här klippan och kutar ner i vattnet. Och då ser man hur Isak på något sätt lyckas vända båten och få upp Peter i den. Tänkte jag, han var, vad var du, 8 år gammal? Ja. Så det var som en rolig situation. Så det var mycket LP för mig. Trots det att i ung ålder var det mycket mörker. Mycket droger. Handlar om mycket pengar. Det handlar om fester. Många situationer. Även lösaktighet. Det var det som var coolt. Det var det som var inne. Det var det som... nästan alla i min omgivning hejade på. Det var ju det som var trenden. Jaga pengar och vara cool på festerna och vem fick mest brudar och ja, allt det där. Men så hände en grej. 2014 så var jag på mitt första kristna läger med ungdomshänget i Ramlösa kyrkan. Och då fick jag för första gången möta Jesus på ett personligt sätt. Pastorn då från Ramlösa kyrkan som heter Alexander, han var svinrolig. Han var, alltså han stod upp och predikade på det här skidlägret vi var på. Och han hade några rosa såna här bunny tofflor på sig. Stod i en morgonrock och bara stod och skämtade samtidigt. Och jag skrattade så mycket att jag började gråta samtidigt. Och jag kunde bara känna avheligande i hela rummet. Det var mycket gråt, det var mycket skratt, det var mycket bön. De äldre ungdomarna i ungdomshänget, de samlades runt om mig efter att jag hade skrattgråtit i 15 minuter i sträck. Och började be och de bad och de bad och de bad. Och jag får känna en värme, jag får känna en kärlek som jag inte har känt förut. Den var mäktig, den var stor, men jag kunde inte sätta finger på det. Jag fattade inte riktigt vad det handlade om. Så efter det här så åker man ju hem. Det är ju tillbaka till samma gamla vanliga, samma vänner, samma gata, samma skolor. Så jag fortsatte det året som jag gjorde. Men sen hösten 2015 så samma ungdomshäng säger, Johannes, ska du inte med till Uppsala? Och då tänkte jag, men vad händer i Uppsala? Det är en konferens för ungdomar där som heter Jop-konferensen, som är varenda höst på Livets ord. Och jag sa, jag har inte tid, jag har inga pengar för det. Alltså, jag kan inte. Jag vill ju lägga mina pengar på droger, på alkohol och på annat skit. Och de bara, nej men det är ingen fara. Vi tar hand om det. Det är bara att hänga på. Okej. Så jag fick göra det. Vi åker upp till Uppsala. Det var 3 dagar tror jag det var. Och andra kvällen så har vi som en besökare, en engelsktalande besökare. Och han pratar om mission och om den gruppen han hängde med i Indien. Hur de fick vara ute på gatan i Indien och be för människor. Speciellt för en blind man som tydligen som fick seendet tillbaka. Han var blind men fick seendet tillbaka. Vad han berättar. Och det slog mig så hårt att wow, alltså detta händer. Detta kan hända. Detta är Gud, det är Jesus som gör detta här. Han helar människor, han läker människor med en kärlek så ren. Och det var som mäktigt, det var coolt. Det var en helt ny cool sak för mig att inse detta. Och sen kommer de fram, sen kommer vi fram till lovsången och det är mäktigt, hela taket lyfter. Och jag står längst bak, jag står med en kille jag hade lärt känna som heter Ray. Och jag vet inte vad det är, men någonting får mig ner på knä och jag bara sträcker ut mina händer och jag bara säger att detta vill jag ha. Jesus, jag vill ha den här kärleken, jag vill ha den här värmen hela tiden. Och jag bad om det och tydligen så fick jag det. Så efteråt så gick jag och berättade detta då för min ungdomspastor och han tittar på mig. Han hade sina glasögon lite ner så här och han bara: men Johannes, du har ju blivit frälst. Okej. Och vad gör jag med det? Tänkte jag. Vad ska jag nu göra? Jag är frälst, okej. Okay. Han bara: men kom, vi sätter oss ner och ber. Du ska få be frälsningsbönen med mig. Så jag bara: okej. Okay. Så vi börjar be. Och vi börjar be. Och samtidigt så ber han om att jag ska få gåvan i tungotal. Han ber andedopet över mig. Och jag fattade ingenting där med tungotal egentligen. Jag hade hört människor i LP, hört människor i kyrkan. Men jag trodde bara som att de var lockor. De var galna. Det var något konstigt som hände i deras huvuden. Men dagen efter så ber vi och vi ber och det är intensivt. Jag tyckte det var lite för intensivt, men jag fortsatte att bad med dem och från ingenstans så hör jag mig själv bara: oj, nu rabblar jag något konstigt här, nu säger jag något konstigt. Ja, strunt samma, bara fortsätter. Och bara fortsätter och fortsätter. Och från ingenstans så kommer jag på: vänta, är detta tungotal? Så jag gick och frågade min ungdomspastor. Jag bara: vad är det som händer? Och han bara: men det är ju tungotal. Så jag bara: okej. Okay. Coolt. Skumt. All right. Och det var härliga dagar. Det var skitroliga dagar. Men från mörker till ljus. Jag kunde inte hålla mig i ljuset. För sen var det tillbaka hem. Det var tillbaka till samma vänner, till samma gator och till samma elände. Slagsmål efter slagsmål. Jag blev misshandlad och i vissa fall gav jag misshandlar. Alltså det var så mycket fördär, misär. Och jag tappade helt igen. Det var som att jag la Jesus i en kartong och la den under sängen. Och sa: där får du vara. Nu gör jag mitt. Och gick runt så i 2 år. Tills jag kom till Gullbranna 2017. Och under andra dagen på Gullbranna så bestämmer jag mig för att jag ska döpa mig. Och samma kväll så är det ju Sebastian Staxet som är där. Jag stod där i överstora, pösiga, gråa mjukisbyxor. I en alldeles för stor hoodie och med en sån här fiskehatt som hade gröna marianablad på sig som jag hade vänt in och ut. för att människor inte skulle se det. Men de såg väl det ändå. De löser ju som i mörkret typ. Så vi är där. Jag och Isak, vi går runt på kvällen där. Och efter att Sebastian då har haft sin predikan, sin lovsång eller rap, så stannar vi kvar en bra stund för att få ta bild med Sebbe, för att få prata med Sebbe. Wow, det är Sebbe Stacks, det var värsta grejen. Alltså, han är här på Guldbranna. Skitcoolt. Kartellen och allting. Vet du, det enda som gick i mitt huvud, detta är en gangster. Wow. Men efter att ha lyssnat på hans musik, hans gamla musik, sen jag då var 9 år gammal eller något sånt, till att få höra honom stå där och prata om att det är fel. Det är fel att knarka. Det är fel att begå brott. Det är fel att göra dittan och dattan. Jag har varit ju som, vad har hänt med den här killen? Han har ju tappat det helt, tänkte jag. Vilken grabb alltså. Och jag har varit som sne. Jag har varit riktigt irriterad. Så vi stannar kvar och väntar på vår tur. Och jag säger till henne, jag bara, vad har hänt? Alltså, skojar du? Här har du varit en av de stora förebilderna för mig hela mitt liv. Och du från ingenstans kommer och säger att det är fel. Det som jag har sett upp till. Och så sa han det, men jag var i mörker. Jag var i det här mörkret och jag vilselett så många. Och det är någonting jag tar ansvar för nu, sa han. Det är någonting jag måste ändra på nu. Så det var som en chock för mig. Men jag fick sitta där i cirka en halvtimme efter att allting var klart. Alla hade gått. Fick jag sitta där och prata med honom om detta här. Och bara, wow. Och jag vet inte vad, men jag tror jag råkar göra en slags påverkan på honom. För varenda år efter det har han alltid känt igen mig. Så det var ju som all right. Det var ju kul. Och vi kom hem från Guldbranna efter att jag hade döpt mig. Jag kände mig som, vad ska man säga, som helig. Jag kände, wow, nu är det Kristus igenom mig. Nu är jag ljuset. Det är lugnt. Jag kommer inte gå tillbaka till något skit. Jag ska upprätthålla denna rätta vägen. Vi kommer hem. Just då bor jag hos min pappa i Anderslöv. Och min vän Edvin. Han sa ju det här att du har ju hamnat i en psykos, Johannes. En Jesus-psykos, sa han. Så, men vad menar du? Jag är härligt löst och fri. Men det här höll sig i en vecka. Sen var det samma sak för mig igen. Jag började knarka igen. Och 2018 så tog jag en överdos. Så att min tjejpolare Ida fick starta igång mig igen. Hon hjälpte mig där. Efter den överdosen så låg jag och sov i 3 dagar. Det var inget kul det där. Och det var så mycket annat som hände samtidigt. Och jag gick till LP och sa, jag vill ha hjälp. Jag vill bort från misären. Så hon, Angela då, som var föreståndare på LP, hon börjar att hjälpa mig med att få komma iväg på behandling. Vi går till socialen. Jag blir nekad. När jag fick mitt femte nek så är det då vår familjes social som sitter, du vet, Tanja Isak. Ja. Hon sitter framför min mamma och framför Angela på LP och säger så här till mig: Johannes, under bordet nu. Du måste ut och knarka mer. Och du måste bli tagen. Jag var 18 år och vägde 46 kilo. Jag hade människor som var ute efter mig. Och jag stod alltså med båda mina fötter i graven. Jag var inte nere på 3 meter än, men jag var nere på ungefär 1,5. Jag hade grävt mig så djupt. Och hon säger att jag måste ut och knarka mer och bli tagen, för att det finns inget i mitt register på att jag är en knarkare, på att jag är en kriminell på dittan och dattan. Så de kan inte erbjuda mig någonting förutom öppenvården. Så det var ju en besvikelse. Det var ju väldigt tungt att förhöra det där. Men jag tänkte, okej, ni får som ni vill. Jag tar död på mig. Ingen fara. Angela var ju rasande. Mamma, hon tappade ju bara hakan. För hon fattade ju inte. Alltså pratar de om mig. De rent ut sagt dumma i huvudet. Så vi går därifrån. Och när vi är på väg därifrån så kommer det en man på en cykel som ser oss. Då den här killen som är ute efter mig, det var hans far. Och 4 timmar efter att vi hade sett den här mannen, då står han som är ute efter mig. Han står nedanför vår balkong. Och jag tänder ju till på alla 4 cylindrar. Jag skulle ner och ha ihjäl han. Skulle göra. Jag var på väg ut i typ en t-shirt och kalsonger, barfota. Skulle ner och bara slå ihjäl han, tänkte jag. Men mamma stoppar mig. För hon hade redan Daniel Berger i telefonen. Som då är föreståndare på Torpahemmet. Och han frågar: Johannes, vill du ändra på ditt liv? Vill du leva så som du gör, eller vill du ha ett nytt liv? Vill du gå från mörker till ljus? Var som frågan han ställde mig. Och jag säger ja. Det tar mig några sekunder, men jag säger ja. Och han säger: bra, packa dina väskor och jag skickar en biljett. Så jag fick åka morgonen därefter, fick jag åka direkt. Så jag stannade upp. Jag gick inte ner och gjorde det jag skulle göra med den här grabben. Utan jag stannade till. Andades ut och fick åka ifrån Helsingborg. Och jag var på behandling i 14 månader. Vilket var min räddning. För jag gick ju upp från 46 till 57 kilo. Mådde bra. Fick jobba lite på ett ställe där som Torpahemmet fick mat ifrån. På en restaurang där, cateringfirma. Och i allt det här så händer det mycket på hemmaplan. Min bästa vän, han börjar ta benzo i väldigt stora mängder. Vilket är drogen hans mamma dog av. Så jag var ju inte glad på det där. Speciellt inte när jag fick höra att våra andra vänner som vet om detta här var de som gav honom och sålde till honom. Det var mycket som började dra mig tillbaka hemåt. Jag fick ångest över att jag var ifrån min familj, att jag var ifrån mina vänner. Jag fick en depression. Jag ska upp fingertoppen på jobbet. Och i samband med det så hamnar jag i en depression. Mamma säger till mig att gå till vårdcentralen och kolla upp det. Jag hinner sitta i 15 minuter, så säger då den här läkaren att du är deprimerad, här skriver ut. Skriver han ut Venlafaxin till mig. Och den var skitbra i början. Jag blev gladare, jag blev piggare, men jag sov mycket längre också på den. När jag kom hem sen så försökte jag jobba på Pingstkyrkan i Helsingborg. Och det gick ju bra i början, men efter cirka 3 månader så började jag att missbruka igen. Och den här gången så gick jag in ännu hårdare än vi har någonsin har gjort. Och jag började hänga med en kille som satte mig i problem med nästan varenda gäng i Helsingborg. Jag fick även problem med en utländsk maffia. Och det skrämde skiten ur mig. Så efter att jag varit hemma i 1,5 år typ, så blev vi skuldsatta. Så jag och 2 andra killar, vi rymmer från Helsingborg, sticker ner till min far, sitter där i en vecka, knarkar och försöker tänka ut hur vi ska få in pengarna till att betala av det här. Till slut fixar vi ihop en summa, åkte tillbaka och betalade av en del av summan. Sen packade jag 3 väskor och stack till Stockholm. I Stockholm så får jag bo hos en kille som bodde på Torpahemmet också. Och efter min andra dag i Stockholm, då ringer Nina Eriksson. Då har tydligen min mamma ännu en gång ringt och berättat att jag är ute på hal is igen. För Stockholm är en stor stad och min mamma var ju livrädd att jag stack dit. Så Nina då säger till mig att jag har ett ställe till dig där du kan få bo. Så jag bara, ja men vart är det? Jag tänkte typ att hon skulle skicka mig tillbaka till Torpa eller något. Men hon säger, jag har ett stödboende i Norrland. Norrland tänker jag. Okej, vart i Norrland? I Skellefteå, säger hon. All right. Och ni kan ju tänka, en vilsen skåning i Stockholm, vad som jag börjar tänka på. Jag började tänka på pingviner och isbjörnar, stora isblock och sånt. Så det var ju väldigt, all right, nu ska hon skicka mig till Antarktis, tänkte jag. Men det är lugnt, jag sa ja. Så jag fick åka hem till henne och tända av från schacket, från amfetaminet och allt det andra. Så jag sov i 36 timmar där hemma hos henne. Sen vaknade jag upp, stack ner och köpte 3 kilo godis och en stor pizza till mig. Tryckte i mig då, sen satt hon mig på tåget. Jag försover mig på tåget. Så jag hoppar inte av i Bastuträsk. Jag kommer till Luleå. Och jag bara, jaha. Vad gör jag nu? Jag ringer Nina. Hon bara, nej men du får sitta där och vänta på bussen som går till Skellefteå. Så jag bara, okej. Och då kom jag ihåg om jag smsade med Jan, eller om jag ringde Jan och förklarade då situationen. Men det blev som det blev. Det gick bra. Så jag får sitta på den här i Luleå station i cirka 3 timmar. Och samtidigt som jag är där så träffar jag en kille som kommer fram till mig och frågar om jag har en cigarett, vilket jag då hade. Och sen frågar han om jag har benzo. Så jag bara, nej men det har jag tyvärr inte. Och så han bara, du skåning, vad gör du här uppe? Så jag bara, ja men jag är på väg till ett stödboende och så här. Börjar berätta lite där. Och han bara, shit, jag har varit på många sådana. De funkar inte. Så jag bara, nej, ja, kul. trevligt för dig. Han bara, men vet du vad man kan fixa? Och han ville ha med sig. Nej, alltså jag har precis kommit hit, aldrig varit här förut. Så när jag ska sen gå in och sätta mig igen efter att jag rökt den här cigaretten, så säger jag till henne att ta hand om dig. Så han bara, men du också. Och sen får jag gå in och sätta mig igen i mitt lugn. Det var så skönt att bli av med honom, tyckte jag. Sen på väg till Skellefteå, så när vi är någonstans ute vid den här guldstadens tavlan som finns lite utåt vid Kåga där någonstans, så kommer jag närmare Skellefteå, och då ringer Jan och säger, men jag är bakom bussen. Så då sitter jag längst bak och tittar, så då är han i bilen där. Så jag bara, okej. Så de möter upp mig på stationen där, och sen kör de mig till stödboendet. Och där bodde jag i 2 år borta i Gula huset. Och där fick jag ändra på hela mig. Och där var det som lite som det står i Romarbrevet 5:8. Gud bevisar sin kärlek till mig genom att Kristus dog för oss, för mig, medan jag fortfarande var en syndare. Ännu en gång så har han fått bevisa för mig att han älskar mig. Att han har offrat så mycket för just mig. Så som han har gjort för oss alla. För en syndare var jag. Oj. Och det var tungt, var det. Kom dit, jag vägde nog en 47 kilo när jag kom dit. Jag tittade på en bild nu för någon dag sedan, från då jag var typ 3 dagar ny här. Jag var väldigt smal, tyckte jag. Jag är lite smal nu också, men jag var mycket smalare då. Och det var som, usch, skönt att jag inte är där idag. Jag fick börja på en skola, plugga upp mina betyg. Som sagt, det gick ju så där, för jag försov mig väldigt ofta, då jag sov som en stock rakt igenom. Det är ju medicinen som gjorde det här, alltså min antidepressiva. På helgerna kunde jag ju sova från fredag till söndag utan att gå upp, utan att resa mig upp. Så det var som, det var jobbigt. Sommaren 2022 så tog jag återfall. Och det var en tung period därefter. Jag träffade ju min fru samtidigt som jag var i återfallet. Och många som hade stått vid min sida då jag varit nykter och så här, det var, kändes som att de försvann. Så det blev som en jobbig period för mig. Men min fru och hennes mor var ju där som ett ljus i mörkret för mig. Min svärmor då, hon skickar ju varenda morgon bibeltexter. Hon säger någonting som hon alltid gör, och det är god morgon Mireille. Och vilket som har fastnat på mitt hjärta, att hon alltid säger det. Mirei betyder då min kung på spanska. Hon bara, här är en liten uppmuntran för dagen, ett bibelord. Så det blev som det blev. Jag var väldigt ensam, jag hade precis flyttat ut i en lägenhet. Mitt första förstahandskontrakt, vilket var skitcoolt tyckte jag. Men efter att ha varit så mycket bland mycket människor hela livet, till att gå och bli ensam i en lägenhet var väldigt tungt för mig. Man kunde ju bara höra sig själv där. Höra sina egna tankar, och det blev väldigt jobbigt. Men efter cirka 2-3 månader i den här lägenheten så började jag sova väldigt mycket hemma hos min fru. Hon bodde ju då med sin, ja, hon hade ju en rumskamrat i det här radhuset som vi har nu. Så jag började sova där väldigt mycket och började vara där typ hela tiden. Samtidigt så jobbade jag på Max. Jag hade precis börjat på Max. Max Burgers. Vill ni... Jag tänkte säga ett skämt nu, men det är lite dumt. Jag tänkte säga, vill ni ha avloppslyckshake så kom till oss. Det är det här nya som har pågått nere i södra Sverige. Ja. Nej, men vi har kvalitet på våra mat där i alla fall. Nog om det. Jag jobbade där och fick då ännu en gång bli nykter igen och ta mig förbi en mörk period. Och efter 2,5 år så står jag här. Starkare än någonsin som en gift man. Och får gå från mörker till ljus. En förvandling i min frälsning. Men sen är det så här att bara för att man har blivit frälst. Bara för att man går i kyrkan och för att man har det här. Den här gemenskapen. Så betyder det inte att man är färdig. Det är inte bara komma och sitta på bänken. Utan vi har saker att göra. Vi har människor att leda. Vi har människor att vara ljus för. Vi måste även vara ljus för oss själva. Det är därför det är bra att be, läsa Bibeln. Vägleda den yngre generationen. Som sagt, vi är en förvandling hela tiden. För varje dag börjar vår förvandling om. Vår frälsning börjar om varje dag. Vi får gå in i den varje dag. För vi får sätta oss upp ifrån sängen och vi får be. Vi får be om ny kraft för dagen. Vi får be om heligande för dagen. Vi får klä oss i hans vapenrustning och be om hans blodsbeskydd varje dag. Så det är ju ingen... Bara för att vi är i en förvandling, bara för att vi har blivit frälsta, så betyder det inte att vi kan bli frälsta nästa dag eller nästa dag igen. För att vi får bli det. För varenda dag får vi förvandlas om och om och om igen. Vi måste bara mata oss. Mata oss med hans ord. Mata oss med hans kärlek. Med gemenskapen. Och det är ju så. Jesus, han var ute och gick. Han var ute och patrullerade gatorna. Han var ute och berättade för människor hur mycket de var värda. Du är älskad, du betyder mycket och jag vill ha dig i mitt liv, säger han. Gud vill ha dig i sitt liv för att han älskar dig och han har skickat mig. Och då kommer jag tillbaka till ett bibelord som ligger mig nära till hjärtat. Ända sedan 2016. Jag såg det faktiskt på en film. Och det är från Jesaja 6:8. Och då är då han säger, då hörde jag Herrens röst. Han sa det: vem vill vara min budbärare? Vem vill gå för mig? Och jag svarade: Gud, här är jag. Sänd mig. Låt mig få vara din budbärare till det goda, till ljuset. Och det är så vi ska vara. Och det är just därför när jag tittar på LP och får se det LP får betyda för människor idag, vad det betyder även för mig, så är det bara, det är inget ljus, utan det är en låga, stor, en eld som brinner på, vad är det, 87 olika platser i Sverige, give or take. Så vi finns. Sen har vi även LP Grow som är till för ungdomar som har hamnat fel i missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Och det är där jag får vara och få göra en insats. Vilket är en ära och något av det bästa jag kan få göra. Ska vi be en bön? Tack Jesus. Jesus, tack för att du har välsignat denna dagen. Tack för att du har välsignat mitt liv. Och tack för att du har välsignat var och ens liv här inne. Tack för att vi får sitta här som frälsta människor idag. Tack för att vi får vara i din närhet. Tack för att du får lysa din kärlek över oss, din nåd över oss. Tack för att vi får ta del av den varenda dag då vi vaknar. Tack för att vi får dela en gemenskap med varandra. En kärlek som betyder väldigt mycket för oss, Jesus. Tack för försoningen. Tack för att du har väglett oss från mörker till ljus. Tack för hela den processen i förvandlingen, Jesus. Jesus, jag ber att du fortsätter att göra denna dag till det bästa. Jag ber att du omsluter oss och att du fyller oss med din heliga ande och må alltid din vilja ske. Amen.